det är väl alltid så att det är oundvikligt, men kanske förstärkt just nu i den här tiden, att predikan har att göra med en värld som längtar efter befrielse. En värld som ropar efter räddning. Och kyrkan måste alltid leva i en ödmjuk osäkerhet, som den som delar den här längtan och det här ropet, den här smärtan, samtidigt som hon bjuder in till hoppets liv. Vi bär den där spänningen inom oss. Den är oundviklig för oss. Och Paulus skriver i det som är kärnverserna i den text vi ska sitta med idag så här. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. Så att vi bär de här två inom oss, den här spänningen. Det har först och främst att göra med den djupa och ömsesidiga relationen med Gud som vi bjudits in till. För det är där, i Guds vänskap, som vi börjar upptäcka vad frihet är. Rubriken på den här predikan är ju fria att dela världens lidande. Så det är där i Guds vänskap vi börjar upptäcka vad frihet är. Och någonting händer också inom oss i den relationen som fördjupar våra band, inte bara till Gud utan till skapelsen och till grannen, oundvikligen. Vi läser det första stycket från Romarbrevet 8, verserna 14-17. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba, Fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Tidigare i sitt brev till församlingen i Rom så har Paulus slagit fast en massa saker. Men han har i alla fall slagit fast att vi nu, genom att bli förenade med Jesus i tron, i dopet, är en ny mänsklighet. Genom att ta emot den förvandlande gåvan det är att formas till en ny mänsklighet i Jesus som är den sanna människan. Så därför kan vi också tala sant om oss själva, om världen. Det har Paulus berättat mycket om tidigare i det här brevet. Vi kan tala sant om oss själva, vilka vi är och hur den världen verkligen är. Och vi kan riktas åt rätt håll i våra liv. Eller som Paulus skriver här. Vi kan ropa Abba, Fader. Det som är djupast sant om oss är den förtroligheten. Det som är djupaste sanningen om världen är att den förtroligheten finns där som en inbjudan. Alltså det här ekar jag det vi bär med oss under den här faste tiden. De här orden vid Jesu dop som gäller även oss. Du är min älskade och utvalde. Du är min älskade och utvalde. Det går igenom som ett tema i våra predikningar den här fastan. Och det där är ord som Paulus fördjupar ännu mer här när han skriver anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Så den här djupa och ömsesidiga relationen, det är den enda utgångspunkten för att fånga sanningen om mig och om världen. Gud är i Kristus, Immanuel, Gud med oss. Inte på något abstrakt sätt utan väldigt tydligt som en människa mitt i historien har Gud blivit Gud med oss. Immanuel, Gud med oss och vi med Gud. På en väg som vi nu delar med Jesus, som är vägen, som är sanningen, som är själva livet. Det är det Paulus lyfter fram här. Och han lyfter inte fram det i något slags romantiskt skimmer. Nej, är vi barn och Kristi medarvingar, det vill säga hans medvandrare på den här vägen, och bär vidare gåvan som Gud ger till allt skapat, då delar vi också lidandet. Det är en märklig twist. Vi delar hans härlighet, men vi måste dela hans lidande. Paulus skriver så här: vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Ja, det är bibeltextens språk, det är Paulus språk, kanske teologins språk. Poesin kanske förklarar det här ännu bättre. Och med just poesins avslöjande språk så skriver Dag Hammarskjöld så här om den väg som vi nu delar med Jesus. Han säger: gråt om du kan. Gråt, men klaga inte. Vägen valde dig och du ska tacka. Alltså i fastetiden ryms en inbjudan till oss att bekanta oss igen med en väg som till sist inte är vår att välja eller skapa. Och som därför alltid vandras i ett spänningsfält där både gråt och tacksamhet finns och samsas. Gråt om du kan, skriver Hammarskjöld. Vägen valde dig och du ska tacka. Så våra liv, man kan säga så här också. Våra liv från den dagen vi tar emot Guds inbjudan lever i ett ständigt spänningsfält mellan en martini, en dry martini i badkaret och martyrskap. Martini, martyrskap. Martini, martyrskap. Eller valfri alkoholdryck. Alkoholfri dryck om man vill det. Eller så här. Maria, det var ju Maria bebådelsedag förra söndag. Maria, Jesu mor. När hon får höra att hon ska bli havande så kommer en ängel till henne. Det första ängeln säger är: var hälsad du högt välsignad. Och det första Maria blir är förskräckt. Högt välsignade, förskräckta. Mellan de två lever vi. Vägen valde dig och du ska tacka. Och med Maria så säger vi också, och jag kan tänka mig att hon sa det med en blandning av tvekan och tvärsäkerhet: jag är Herrens tjänare. Må det ske med mig som du vill. Alltså det är så det ser ut. Det är trassligt. Det är trassligt. Men så är det. Vi läser resten av texten. Till skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Jag sa ju nyss och jag upprepar det igen att den djupa ömsesidiga relationen mellan Gud och oss, det är den enda utgångspunkten för att fånga sanningen om mig men också om världen. Det är den djupa relationen som är det enda som gör det möjligt för oss att tala sant om oss själva, om mänskligheten och om skapelsen med både tålamod och hopp och barmhärtighet. Det är från den djupa ömsesidiga relationen, den som är trasslig, som vi läser och berättar världen. Och det innebär därför, som den här andra läsningen nu påminner oss om, att vi i Gud redan från början står i en sårbar ömsesidighet med grannen, med världen och allt skapat. Det är det som är det normala, trassliga tillståndet. Det är det vi upptäcker som gåva i den här djupa relationen med Gud. Men så i början av gudstjänsten så är ju klimatångest och coronaoro vid det här laget väl etablerade begrepp som säger någonting om just den här ömsesidigheten. Det är det de gör. Våra tankar fylls av det. Vi känner det i vår kropp, det som pågår i världen runt omkring oss. För vi är en del av världen. Så när vi lever, när vi delar Guds liv, så lever vi en slags akut förnimmelse av glappet mellan det goda hopp som är på väg att födas i oss och in i världen och den skapelse som ropar efter befrielse nu och här. Vi känner det i våra kroppar, i våra själar. Och skapelsen skickar på något vis signaler om att vårt missbruk har nått en gräns. Den här bilden som Paulus använder, som kommer från förlossningens verksamhet och verklighet, en bild av hopp och förväntan kring det som ska komma jämsides med oron, våndan och smärtan, den är väldigt träffsäker. Alla som har fött barn vet det. Det är ju fruktansvärt ont om man vill bara att det ska ta slut. Och samtidigt vet man att det största som finns håller på att hända. En träffsäker bild. Jag tänker att klimatångest och coronaoro är normala och sunda reaktioner på att vi är del av skapelsen. Vi är sammankopplade. Det påminner sig om att i den här situationen som vi nu är, att lyssna noga, att söka noga efter Gud som alltid sträcker sig mot grannen och mot dem som är svaga. I klimatångest och coronaoro hör vi Guds röst. Vad säger den till oss? Klimatångest. Ja, alltså i den här texten så skriver Paulus, han skriver nästan in skapelsen som en egen karaktär. Den har en egen bön av längtan efter befrielse och ett rop med smärta, som vi sa. Som vi med lätthet kan namnge som förorenade vatten, rasande gräs och skogsbränder, smältande isar och glaciärer, luftföroreningar, krigets förstörelse. Och vi hör det där ropet. Och vi bär hoppet. Vi hör ropet. Vi bär hoppet. Det är trassligt. Och bönen, vår bön, som vi ibland kanske tar till som en slags tillflykt, och det är ju inget fel i det i sig, men den fungerar också, om vi förstår det Paulus skriver här, som en slags förstärkning av allt det här, snarare än en flykt. Anden frammanar en bön utan ord i oss, målar Paulus upp. En bön utan ord som flätas samman med en plågad skapelse, med de lidande stön, med de förtrycktas arga rop, med de döende så uppgivna suckar. Anden binder oss samman. Det är trassligt. Vi sitter ihop. Men det, tänker jag, det ger riktning till hur vi tänker om och upplever klimatångest. Och corona-oron, den fungerar också så. Så den ömsesidighet som vi står i till granne och till skapelse, den speglar den djupaste ömsesidigheten vi har med Gud. Så när vi hör psykologer talar om sättet att möta oron, vår egen och andras, med ord som, jag citerar, det viktigaste vi kan göra är att hålla kontakten. Det vill säga att med ord och handling låta varandra veta det Gud i Kristus låtit oss veta. Att jag kommer inte att överge dig. Så påminns vi om, när vi hör det, om det som alltid är sant. Jag kommer inte att överge dig. Nämligen att allt socialt och politiskt liv, eller helt enkelt alla sammanhang som vi rör oss i, först och främst, innan de är någonting annat, är skådeplatser för det Jesus beskriver som att älska sin nästa. att säga till varandra, oavsett vad som händer, kommer jag inte att överge dig. Kyrkan delar världens behov, smärta och lidande just för att Gud finns mitt i kyrkan och därför gör oss till bärare av hopp. För också i coronavirusets och klimatkrisens tid, när vi påminns om vår ändlighet och våra begränsningar, för det gör vi verkligen nu, så vet vi och vi firar att en ny skapelse är på väg. Vi firar ju gudstjänst idag på uppståndelsens dag. Vi lovsjunger, vi ber, vi firar den här måltiden som binder oss till Guds historia men skickar oss in i Guds hoppfulla framtid. Vi firar gudstjänst. Vi vet att Guds framtid är på väg, en ny skapelse. Och den vetskapen, den hjälper oss att lyssna efter Gud i nuet. Den föder vår bön, våra rop och vår närvaro för grannen och skapelsen. Så det är en god faste praktik, helt enkelt. Mitt i en tid där vi nu bromsats in och begränsats på sätt som vi kanske aldrig skulle ha planerat för i fastan till och med. Men här är vi. En tid av osäkerhet som likväl skapat både inre och yttre utrymme för oss att tålmodigt och med hopp rikta oss mot Gud och grannen. Och att i dem ana Guds framtid. En gåva att ge vidare för oss som är både välsignade och förskräckta. En möjlighet till liv mitt i begränsning för oss som är Guds vänner och medarbetare. Sammanlänkade från början med skapelsen och vår granne. Det är frihet. Frihet att dela världens lidande. Det är välsignelse som ängeln gav till Maria. Så därför kan vi säga, må det ske med oss fria, välsignade och lite förskräckta som Gud vill. Vi ber. Livets och hoppets Gud, du som låter din nyskapelse och befrielse födas i oss mitt i vår och världens väntan och smärta. Låt oss i denna tid gensvara på världens rop och din kallelse i kärlek och inte i fruktan. I tillit och inte i panik. Ge oss genom din ande känslighet och ödmjukhet gentemot de som är sårbara, de som är rädda och de som är förvirrade. Och ge oss nåden att få möta detsamma när vi själva är sårbara, rädda och förvirrade. Amen.